Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av Träningspodden, Sveriges största podd om träning. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, är för många mer känd som Lofsan, och min poddpartner, det är tv-programledaren Jessica Almenäs. Och vi har faktiskt ett rekordtidigt inspelat avsnitt av Träningspodden. Jag tror aldrig vi har suttit redo klockan 7 på morgonen. Och dessutom dagen innan det här avsnittet släpps. Också väldigt ovanligt.
Ja, jag har min morgonrest på mig fortfarande. Jag har inte ens hunnit dricka mitt älskade kaffe. Koppen står liksom och ryker här framför mig nu. Kanske att rösten liksom rasslar till sig lite grann när jag har fått i mig lite kaffe. Men det var faktiskt du och dina tokiga händer som ställde till det för oss den här gången, Lovisa.
Mina små tassar. Alltså jag ser verkligen på dem som tassar just nu. Oh.
Ja, men det är lite grann som att du är en hund som har varit inne på djursjukhus och blivit opererad, och så ligger du helt ynklig med dina små tassar inlindade i bandage. Inte ut och springa på dina dagliga löpturer och dina promenader, och du är så deppig. Nej, en sån förlåt, där, berätta vad som har hänt.
En sån där strutkrage så att jag inte kan gnaga på stygnen.
Exakt.
Mitt spirit animal är ju faktiskt en terrier. Så att Ja, men sen vi hörde senast i Träningspodden så har det gått ungefär en vecka. Alltså, sen inspelning då, för det är ju alltid en vecka mellan varje avsnitt. Och om vi hoppar bakåt i tiden, så förra fredagen så var jag hos en jätteduktig ortoped på Södersjukhuset. Och nu ska jag inte, jag drar ju alltid de här historierna, men jag drar inte hela alla detaljer. Men när jag var typ högstadiet, gymnasiet ålder, så fanns det en jättekänd svensk såpa som utspelade sig på ett sjukhus, och den hette Vita lögner.
Just det, den kommer jag ihåg.
Mm. Kommer du ihåg den? Nej, men alltså, vi tittade på alla avsnitt, jag och mina kompisar. Jag har ju alltid varit seriefreak. Och då är det så roligt, för en av de yngre skådespelarna som spelade läkare i serien utbildade sig sen i verkligheten till läkare.
Är det Erik du tänker på?
Snygg Erik.
Doktor Erik, ja.
Och jag har munskydd, snygg Erik har munskydd, men jag ser ändå att det är snygg Erik som har blivit några år äldre, men sitter där i sin vita rock och är världens bästa läkare. Det var ju, jag tänkte så här, gud, ska jag säga någonting? Så här blev, nej, men jag kan inte säga något, vad ska jag säga i så fall? Jo, är det du som, jag måste bara säga att jag känner igen dig, eller jag har ätit middag med dig på tv i så många år. Ja, det var snygg Erik i alla fall som tittade på mina händer förra veckan. Det var en liten rolig historia.
Ja, kul ju. Sa du något?
Nej, jag gjorde inte det. Men det första jag gjorde när jag kom ut, för att jag hade något sånt här minne av att jag sett honom i vit rock på typ Malou eller...
Han har varit med i Davids program. Han och David är kompisar, Helenius.
Ja, men är det där?
Helenius hörna, eller nej, vänta, i det här programmet som David gjorde om sin egen hypokondri.
Helt sjukt, helt friskt.
Just det.
Det var där! För jag visste ju, förutom Vita lögner, hur han såg ut med sin rock, så visste jag att jag i modern tid hade sett honom i sin rock. Så var därför jag var tvungen att googla honom. Men då visade det sig att han har inte bara så här vanlig läkare, eller vad man ska säga, utan han har jobbat sig vidare akademiskt uppåt, och är förutom då jätteduktig på liksom generell ortopedi, så är han en av Sveriges främsta whiplash-experter.
Mm-hmm.
Det tyckte jag var spännande. Och gjort studier på... tittat på olika så här behandlingar för whiplash-patienter. Men han var så himla fin. Och jag berättade min historia och det är så dråpligt. Och när jag får ju träffa någon sån här röntgentekniker som ska såga bort gipset. Och det står i min journal, jobbar som personlig tränare och alla vill prata träning med mig. En sköterska, hon bara, jo men du, hur ska jag få bort det här på magen? Jag bara sitter där med båda händerna i vädret och de har sågen framför. Hon ville väl så här, nu när jag ändå har det på tråden. Och hon tänkte väl också så här att du vill ha någonting annat att tänka på än att jag ska såga upp gipset. Så ja, då, det blir ju lite som ett samtalsämne det här. Medan en annan sköterska, hon sa, gud vad skönt för dig. Nu kan du bara ligga på soffan och äta chips. Med gott samvete. Och jag bara, jag har ju tränat hela den här veckan fram tills jag kom hit. Hon bara, åh herregud, nu har du ju chansen. Men jag är ju så här, vadå chansen? Ja, det är ju typ mardröm att ligga på soffan med dubbla händer i gips. Och klart jag kan äta chips med sätta in fingrarna eller ett chips mellan pekfinger och långfingret och stoppa i munnen, men jag blir inte jättelockad av det. Men det var så himla bra på så sätt att jag fick ta bort gipset på min högra hand helt. Det är där som jag har en fraktur i tummen. I tummetotten längst ut. Jag kan inte göra den här tummetottsången. Hur mår du idag då? Tack så mycket, bra då. Den sången kan jag inte köra just nu. I alla fall inte med fingrarna. Och han tittade på vänsterhanden som är inte någonting brutet, någonting benbrott. Men där han känner och klämmer och tar ett grepp runt den här tumfilén. Där tummen fäster ner i handen och sen är det som en liten kycklingklubba ner i handleden. Och så flyttar han den åt sidan. Och det gör så jädrans ont.
Oh, det låter ont, ja.
Och när jag fick kallelsen till den här mottagningen så fick jag också ett så här, ett formulär, som i en länk till en formulär jag skulle fylla i digitalt, så stod det så här, inför operation. Och jag så här, så när jag pratade med dem på telefon innan så jag är bara lite nyfiken, det här formuläret som jag har fyllt i, är det ett standardformulär som alla får? Hon bara, ja, det här är bara inför eventuell operation så att vi har alla underlagen klara. Jag bara, typ, det där rör inte mig. Men jag hade fyllt i den noggrant och sen när jag sitter där med honom och han säger vi behöver operera vänsterhanden, alltså munskydd upp precis under ögonen på mig, jag bara okej, nej men nu fyller vi poolen här i ögonen, det är bara liksom.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi, och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, jag skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med vårruset.
Vi säger stort tack till vårruset.
Sen så fick jag gå hem och det var ju det skönt, för att inför den här operationen så fick jag gå hem utan gips på båda händerna. Ena handen lindad med en väldigt mjukt stöd. Och högertummen i en tummetottskena, bara en liten som man också kan ta av. Så att jag inte liksom var helt fin. Det är också som en förberedelse för när jag sen kommer hem från operationen, så kommer den opererade handen, vilket då är vänster hand, där det är mjuka grejer som är trasiga, då är den helgipsad. Och då kan man inte på en 35, höll jag på att säga, 36-årig, ung, frisk kvinna, jobbar som PT, ha dubbelgips i 6 veckor till. Så att läkaren själv föreslog, vi tar bort gipset på höger handen. Så under helgen som gick så hade jag inget gips på någon av händerna. Och jag tyckte det ändå gick ganska så bra. Jag var ganska så aktiv med kroppen, men jag bär ju ingenting. Jag använder ju ryggsäck och liksom, så att jag kan få upp över ryggen. Jag bär ju inga matkassar eller dukar inte av, tömmer inte diskmaskinen, fyller inte diskmaskinen, ingenting sånt.
Nej.
Och sen på måndagen, det var egentligen min tredje arbetsdag som jag skulle göra i gymmet med PT-klienter. För då hade jag jobbat måndag och torsdag är mina så här stora PT-dagar där jag river av alla mina PT-klienter. De allra flesta tränar 2 gånger i veckan med mig. Men då hade jag haft gips. Så att även om jag bär ingenting, men jag är liksom ändå igång med stöd på händerna. Och på måndagen så kände jag så här, det gick bra när jag jobbade. Sen fick jag kallelse till operation. Och den var då, när vi spelade in det här poddavsnittet, så var den igår. Och då tänkte jag så här att jag är rätt sliten i händerna. Då var klockan kanske 1:30 när jag kom hem från jobbet. Och sen så började jag känna mig dålig. Och då tänkte jag, fasen också om jag ska bli sjuk nu. Fick så här influensakänsla i kroppen. Lite frossa, och sen blev jag så där oerhört trött. Du vet när man känner så här att om jag inte lägger mig ner nu, då kommer jag typ somna ståendes. Så jag bokade av allting som var på tisdagen. Och så gick jag och la mig och sov några timmar. Hörde av mig till min kompis som är läkare. Och hon sa, du liksom får känna efter vad som är vad. Och sen när jag vaknade på kvällen, då kände jag så här, nej, men jag är inte sjuk. Eller snarare, jag kände mig hängig. Men jag tror helt enkelt att kroppen blev så sliten av de här lördag, söndag, måndag utan stöd för händerna. Och att det helt enkelt var så, kroppen blir stressad av att det är inflammationer i kroppen. Eller händerna, också lite smärtkänslighet att försöka hålla koll. Men också det här med att hela tiden var så uppmärksam på händerna. För det var så skönt. På tisdagen var jag hemma. Jag var ju tvungen att gå iväg, för jag har alltid schellack på mina naglar. Och då hade jag ju veckan innan, när jag kom med båda händer i dubbellips, kom jag till min tjej Lovisa, som hon också heter, min nageltjej. Och så här, du gillar ju utmaningar Lovisa, kan du hjälpa mig med naglarna? Så då gjorde hon helt nytt schellack, och jag fick så hålla på med gipset och stoppa in i den här lampan som ska härda och grejer. De kunde inte göra ena tummen, för den var helt gipsad, så det gick ju inte alls. Och sen så i tisdags då hör av mig till en annan tjej, som hon Maite, som gör mina fötter, för det är 2 olika personer som gör mina naglar på händer och fötter. Så fick jag säga, Maite, jag har ganska nyfixade naglar, men vi måste ta bort allting för att jag ska opereras. Så hon fick liksom, eftersom jag inte hade gips på någon av händerna, så hon fick vara superförsiktig och försöka få bort då så mycket som möjligt. Och jag har ju haft schellack på naglarna i kanske 8 år. alltså jämt. Jag tar aldrig paus. Så nu är det så här jätteovant att så här se nagelbädden. Och mina naglar har blivit så... jag var ju nagelbitare upp till jag kanske var 12-13, tror jag ungefär. Ja, men typ någon gång där. Jag kommer ihåg att jag fick en chokladkaka av min mormor varje gång som jag slutade bita på naglarna. Och det var några chokladkakor. Men... då har jag ser nu ordentligt att mina naglar liksom har vuxit upp och i kapp fingertoppen. Och det är ju jätteskönt, för att man är nagelbitare. Du, Jessica, är väl nagelbitare perioder, ja, eller minns jag fel?
Ja.
Att, liksom, att nageln, där nageln sen börjar växa ut vitt, hur långt ner det är på fingertoppen.
Mm. Och jag har inget vitt på mina naglar, kan jag säga.
Nej, och nu har liksom mina naglar vuxit fast i fingret, så att det vita börjar verkligen i linje med fingertoppen. Skitsnyggt. Men jag behöver ha skällack, för jag slår ju sönder mina naglar när jag jobbar i gymmet. Det är ju så mycket metall och sådär, så att jag tycker att det är skönt att ha stöd för naglarna. Men så det var ju typ det enda som jag gjorde på tisdagen, tog några telefonmöten, och sen igår då, onsdag morgon, så var jag på plats på Sabbatsberg för att operera vänsterhanden. Och då kommer jag, då har jag köpt som en mjuk, jag tror det kallas för typ som en ortos, en mjuk sele till högerhanden som har två stycken skenor i sig, och sen kan jag välja hur hårt jag vill dra åt det. Så när jag kommer med den in på mottagningen där, de bara, jag ska operera handen, säger jag. Ja, nej, men det är inte den här handen, det är inte höger. Så då lyfter jag upp vänster som är helt fri. Och de bara, okej, nu måste vi ta med penna här och rita ut så att det är rätt hand. Nej, men
gud, vad rädd man skulle bli då, bara, okej.
Ja, och det kan jag säga, det var de ändå väldigt noggranna med, för det kändes som att... det skulle kunna hända. Om man kommer med en hand som är blå och tummen är svullen och sådär. Då tror jag att man tänker, om man i... man kanske inte har fått sin första kopp kaffe för dagen, Jessica.
Nej, faktiskt.
Mm. Men nu skulle jag vara på plats 7. Hittade inte rätt. Sjukt stressad. Även om jag är där 5 minuter innan, det är inte så stort sjukhus Sabbatsberg, så hittade jag inte rätt. Och så bara, för fan... varför kollade jag inte upp det här? Läste skyltar och ändå hamnade jag fel. Men som tur var, när jag kom in så var det folk före mig. Det är ju himla mycket regler för vad man ska vänta och hur man ska vänta. Och du vet, det är ju, ja, på grund av corona, antar jag. Så att jag kom inte för sent, så det var skönt. Och sen så fick jag gå in i ett pre-op-rum, stod det på skylten. Och då hade jag fått ta på mig en sån här rock och långa strumpor, alltså lätt att jag fick upp dem på insidan, alltså typ nästan hela vägen upp i ljumskarna, och en XL-rock. Det såg så roligt ut, mössan på, och sen hade jag kört, det kan vara bland de värsta dofterna som jag så här, du vet, så här doftförnimmelser, deskutanskrubb.
Ja.
Har du använt deskutan någon gång, eller varit med när någon har gjort det?
Jag har använt det, det är äckligt.
Så kvällen innan, tvätta håret 2 omgångar, tvätta kroppen 2 omgångar, morgonen, tvätta håret 2 gånger. Och så här, hur svårt är det inte att öppna de där förpackningarna när man inte kan använda händerna?
Ja.
Och jag kan inte använda sax heller. Och då fick jag tänkte så här, vad ska jag göra då? Han slog och sov, så ska jag väcka honom. Så började jag så här gnaga lite med tanden. Så jag försökte dra av med tänderna, jag bara, men får jag in det där i munnen? Men... och sen så träffade jag en anestesiläkare, och då hade jag, stod det i min journal sen innan förra veckan då, att det skulle vara att jag skulle få lugnande, och sen så skulle de sätta en nervblockering i armbågen och inte då jobba med lokalbedövning med sprutor i handen. Så jag hade väl liksom mentalt ställt in mig på det, jag skulle vara vaken men kanske ligga och dåsa lite. Och då frågade jag, har du blivit sövd förut? Och så förstod jag inte riktigt. Men då visade det sig att jag skulle sövas. Jag bara, aha! Okej, nej men... Så jag var fysiskt förberedd för sövning, för jag hade gjort alla de här stegen med fasta och det. Men jag var inte mentalt förberedd på det. Och då sa jag det, att jag visste inte om att jag skulle sövas. Och så sa han, tycker eller tänker du någonting kring det? Så sa jag, nej. Alltså, för läkaren vill helst göra den här operationen när du är sövd. Jag bara, ja, bara det här blir bra. Alltså så hög motivation för att det här ska bli bra. Men jag måste bara gå på toaletten innan. För jag tänkte, är man liksom vaken? Så att jag måste bara gå på toa. Han bara, ja. Och sen träffade läkaren som förklarade vad han skulle göra. Och de andra, när de har visat på min hand, eftersom det inte syns någonting, det är inte svullet, lite knöggligt kanske, men de har pekat in i handflatan, in i näven. Men han visar att han kommer gå in på utsidan, ner utanför tummen, ner i näven. Så det var ju också intressant. Han skulle förbereda med material, som man kallar det för. Ett ankare som han eventuellt då skulle sätta för att dra ihop ledbandet om det var helt av. Då behöver man liksom ta två ändar. Han hade också förberett att han skulle med eventuellt att det skulle behöva, han kallade det för stift. Och jag bara, okej, nu kommer jag bli en sån där som låter när man går igenom säkerhetskontrollen på flygplatser, tänkte jag.
Mm.
Men sen fick jag sövas, och när jag vaknade, då hade operationen tagit 45 minuter. Och sen har de byggt ett gips, inte såna vanliga som är så moderna gipsskenor, utan de har modellerat en rejäl sån här hulken arm. Så den är liksom, knytnäven är superstor, tungt gips. Alltså det är flera hekto, vilket man kanske inte, hur tungt kan det vara med flera hekto, men när det sitter på armen så är det ganska tungt.
Ja.
Och då hade jag sovit ytterligare 1,5 timme ungefär, men det var väl antagligen för att gipset skulle härdas och så. Och sen så kom läkaren och pratade med mig och var jätteglad och nöjd. Och jag bara, gud vad glad. Då blev jag också glad. Men då berättade han att det ser jättefint ut där inne i tumvecket. Mellan pekfinger och tumme inne i botten där. Han behövde inte använda något material för att lappa ihop. Det som är liksom den stora skadan som jag förstod, och jag är verkligen inte duktig på händer, jag kommer nog bli det efter den här våren, men det är att den här bindväven, fascian som går utanpå musklerna och lederna, den var trasig, och man måste säkerställa att ledbandet inte ligger ovanpå fascian, för det kan bli så när det har blivit sån där typ av trauma, slag mot handen. Och han sydde ihop det som var trasigt av ledbandet, sydde ihop bindväven. Kanske folk tycker att det är jätteäckligt, men många tycker att det är superintressant. Och sen så var det en ganska kraftig blödning mellan ledband och bindväv. Så då har han lättat på trycket så att, det kan liksom absorberas, att det inte fastnar där. Och sen så sy på insidan och sen sy på utsidan och sen gips på, som jag bara ska ha faktiskt ett dygn.
Jaha.
Och sen, så att det är därför vi har den här tidiga morgonpodden idag.
Ja, för du ska ta bort gipset.
Ja, jag ska byta ut den här stora hulken gipset mot en som jag, han skrev på pappret, det här kommer du gilla, en golfhandske.
Okej. Okay. Vad roligare du kommer att se ut. Du kommer att se ut som någon sån här superhjälte som alltid måste ha handskarna på sig av någon märklig anledning.
Och så här,
eller Michael Jackson som bara hade en handske.
Ja. Och igår kväll när jag kom hem vid 00:30. Det här gick ju väldigt snabbt. Jag blev hämtad av Hans. Och sen så jag var ju rätt mör, alltså att bli sövd. Att vara sövd är ju asnice. Gud vad man sover gott. Oh. Men efteråt, jag bara, åh herregud, var så groggy. Och sen så skulle jag hämta ut någon starkare smärtlindring på apoteket. 3 nummer före. Jag bara, okej, jag sätter mig här och sover lite grann. Så jag låg och tittade på serier och slumrade lite på eftermiddagen. Och sen på kvällen när jag så här pignade till och kände mig så här lite så här postadrenalin, att jag liksom fick, jag fick en ny energisväng. Så skulle jag googla, jag bara gips handske golf. Jag hittade ingenting om någon sån här specialgips för en hand, men jag hittade väldigt mycket roliga golfhandskar
som för,
herregud vad de kan vara dyra, tänkte jag.
Ja.
Och jag antar att man också har flera par golfhandskar.
Ja, det har man. De slits ut ganska fort. Det gör de.
Ja, så att det som var bra, det var att operationen gick jättebra. Jag tror i min egen lilla bubbla att det var bra att det inte behövde sättas in något stift eller skruvar eller plast i handen. Det tänker jag själv är bra. Det har ingen aning om evidensen för. Det som är jättebra, det är att jag redan då idag, igår när man lyssnar på Träningspodden, har fått byta ut det här till ett betydligt enklare gips. Och jag fick gå till röntgen igår med högerhanden, för att eftersom jag inte har något gips på en bruten tumme, så jag själv har varit lite orolig för att det är någonting som är trasigt i högerhanden också, alltså någonting mjukt.
Ja.
Och det hade ju läkt av sig självt om jag hade haft gips. Men eftersom jag har högerhanden fri nu för att ändå kunna vara liksom hyfsat med på tåget i liksom här hemma och på jobbet, att det skulle förstöra någonting eller förlänga läkningen eller så. Så då röntgade de båtbenet och mer in mot handflatan och handleden. Förut har de ju bara röntgat och haft fokus på tummen. Men samma läkare ringde sen när jag kom hem när han hade tittat på de röntgenplåtarna. Och det är klart att det är blödningar och handen har ju fått sig en rejäl smäll. Så det är inte konstigt att jag liksom upplever en trötthet och spänningar och drag och så även i näven, men det kommer läka samtidigt som tummen läker kommande veckor. Så de ska undersöka om 2 veckor igen och liksom se att det faktiskt, att det inte är någonting som är, men annars typ som en, alltså stramar upp i underarmen, upp mot armbågen och så vidare. Men jag har ju också haft handleden väldigt fixerad och det blir man ju stel av. Det vet man ju när man sitter med raka ben i soffan flera timmar. Då kan man ju bli lite stel när man ska lyfta ur benen sen, i alla fall jag börjar bli lite äldre. Men så det är, högerhanden läker jättefint och jag behöver inte vara orolig för att någonting skulle ha missats i den. Så att, för mig är det good news. Det jobbiga är ju att det är 6 veckor från och med typ den här veckan.
Gud, vad länge.
Med vänster hand i gips. Men samtidigt, vilken tur, och det här som jag så här, mina mentala strategier, vilken tur att de upptäckte det här med vänsterhanden. Alltså, tänk om jag hade gått, och sen så typ i juni, juli, då hade jag så här, men det är någonting som inte stämmer. Och behöva rodda det då. Så att jag, det är så här min mentala strategi i vad som är tur i oturen. Svinduktiga läkare som fångade upp det här fastän jag inte klagade att jag hade ont. För jag har inte haft ont i vänsterhanden egentligen fram tills i morse. Nu börjar liksom alla de här starka grejerna som jag fick under operationen släppa. Det är nu som jag har ont efter operationen, men jag har inte haft ont bara i vardagen i vänster. Så att det är jag så här, det tackar jag mina änglar och läkarna för. Så att det här kommer gå bra, men fan vilken depp alltså. Så jävla jobbigt mentalt och fysiskt.
Åh, vilken kamp. Alltså hade det hänt mig, jag som också spelar basket, jag hade bara suttit hemma och gråtit. Verkligen deppigt. Men vet du om du kommer att få full rörelse och funktion i handen nu efter operationen, eller är det någon risk för att det blir någon nedsättning på det?
Jag tror att det hänger på mig. Alltså att jag sköter min rehab, att jag inte går ut för hårt, att jag låter saker och ting läka i tid. Och känner jag mig själv rätt så är jag ju verkligen en sån som är i riskzon för att gå ut för hårt. Alltså, ja, verkligen. Så jag har ju, det är väl än en gång det här med så här mentala strategier. Det är ju att inte ha någon stress. Och när jag var på ortopeden där förra veckan på SÖS och skulle betala i kassan i receptionen där. Hon bara, ja nej men du har frikort. Jag bara, va? Då har jag för första gången i hela mitt liv fått frikort. Jaha, sen när då? Ja, eller, nej, det gäller till 2 september i år. Jag bara, aha, det var då som jag blev sjuk. Så ja, det här med den här bakterien i njurarna, borrelian, ja. Den här anemin. Jag bara, okej, nej men det här året, för fan. Och jag hade precis, alltså precis innan sportlovet, så var jag äntligen uppe på de vikterna som jag var på i somras innan jag blev sjuk. Så, och sen det här, okej, nej men vi lägger ytterligare ett år. Jag tror inte att jag kommer vara uppe på mina träningsvikter förrän efter årsskiftet till 2022.
Det är för jävligt.
Där, så tänker jag. Men...
men samtidigt, vad ska du göra? Du får se det som en utmaning bara, helt enkelt. Ja, det är alltid härligt att ha ett mål. Då kan du bara sätta ett nytt mål nu. Att det här ska jag klara inom den här tidsperioden. Och vad glad du kommer att vara när du fixar det. Ser det som att det här är en utmaning nu.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och... sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket. Och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp, kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja, men precis. Och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play. Men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack! Det var roligt för att på söndagar så kör jag fysträning med Baxters fotbollslag. Har jag berättat om det här i podden?
Nej, jag tror inte det. Nej.
Nej, jag har blivit fystränare. För barn.
Oj, vad kul.
Ja, inspirerad av dig Jessica och dina basketkids.
Men gud vad roligt. Vad glad jag blir.
Ja, så en gång i veckan så kör jag fysträning med killarna i Baxters fotbollslag. Och med flit så har vi gjort så att det är inte en, vad ska man säga, obligatorisk träning. Det finns ingen närvarostatistik. Man kommer om man vill. Man är där för sin egen skull. Och barnen får styrketräna. De håller på att lära sig träna med skivstång. De lär sig mycket rörlighetsträning. Jättemycket knäkontroll. De får hänga i räcke och träna på pull-ups. De är så gulliga, men de är så söta och de är så fokuserade. Men de senaste gångerna nu så har jag inte kunnat göra någonting, jag har inte kunnat visa någonting. Så jag har haft med mig Hans som så här assistant coach. Och jag hör mig själv vara ganska mycket polis när jag är med barnen i gymmet.
Ja.
Men jag har varit noga med att förklara. Det är på grund av skaderisken. Vi har skivstänger uppe i huvudhöjd. De är 10 år. De är överallt om jag inte är polis och står och pekar med hela armen. Men då säger jag, om ni tycker att jag är hård, då ska ni bara veta hur hård Hans kan vara. För Hans, han är ju liksom, han är ganska så respektingivande. Men då har jag haft med mig Hans som assisterande coach som får visa allting och som får passa på de övningar som behöver passning och så vidare. Och sen har jag kommit då med mina gipsade händer och när jag nu sista passet hade förstått vad som hade hänt med framförallt vänsterhanden då och läst på, då är det tydligen en vanlig skada för fotbollsmålvakter. När de räddar bollen och tar den liksom mitt på och så viker sig tummen bakåt neråt. Och det är också handbolls försvar kan man få den skadan att bollen kommer och träffar och drar med sig i tummen. Och basket.
Just det. Såklart.
Och det här när man kommer, det här är ju ofta anses ofta vara en idrottsskada, men då inte en överansträngningsskada utan en sån här yttre våldsskada. Men då tittade jag på våran målis i laget och sa att hur viktigt det är att man är stark i underarmarna och sådär. Och så pratade vi lite grann om andra typer. Det blev så bra, det blev lite studiecirkel. Pratade så här, men varför, vad är det som kan göra ont? Och det är en sak att få en boll i huvudet, sen kan man få en stämpling. Och så pratade vi lite grann om idrottsskador, vilket är ju väldigt nyttigt för dem. Och särskilt då det här med knäkontrollsövningar för fotbollsspelare. Alltså att det faktiskt, de är i en ålder där de börjar få ont i knäna. Den här liksom gamla diagnosen som man använder, slatter. Alltså jag hade så många i min klass när jag gick på låg- och mellanstadiet. Tjejer, de som växte snabbt på kort tid, tidiga i puberteten. Ja. De kom och sa att de hade slatter och kunde inte vara med på idrotten. Och jag liksom, vad slatter? Det lät så konstigt. Men skitsamma. Så det blev en ganska så bra diskussion. Men jag tänkte då apropå din basket. Du kan inte spela basket på väldigt lång tid om man får så här grejer i tummarna. För att prova att spela basket och ha tummen inklistrad i handen.
Nej,
det går inte.
Nej, det är en långtidsskada i basket, såklart.
Men en tredje mental strategi som jag jobbar utifrån för att på något sätt ha någonting att greppa vid. För jag har väldigt bra nycklar och redskap så här, att plocka fram. Men kanske att det är någon form av försvarsstrategi, men jag klär ju på mig min coachroll väldigt tydligt. På så sätt det här att få prova hur det är att vara i någon annans kläder. För man tänker sig som du med din häl, eller menar, en löpare som har ont i knäna, eller någon som har ont i en handled. Och sen kommer de ofta då till mig för att få hjälp med att träna så att man inte belastar det som gör ont. Eller hjälp med att träna det som man numera borde eller behöver eller måste träna för att man inte kan göra någonting annat. Och då att mentalt stötta den här personen i att ändra fokus. Att vara agil och kunna vara formbar mentalt. Och de tydligaste exemplen för mig liksom erfarenhetsmässigt, det är ju graviditeter och att vara postgravid. Men där är ju motivationen för mig så stark i relation till att det är en bebis jag har i magen. Jag har fött ett barn, alltså att det finns någonting så påtagligt. Nu behöver jag påminna mig själv om att det här är inte för någon annans skull som jag behöver tänka runt, tänka brett, ha en plan. Utan det är ju för att, vad vill jag kunna göra om ett år? Vad ser jag framför mig? Vilka övningar jag vill kunna göra? För bara några veckor sedan så maxade jag i pull-ups. Och för att se hur mycket extra vikt som jag kunde hänga på runt magen och fortfarande dra mig upp med hakarna över stången. Och jag är alltså över 20 kilo. Och det fattar jag att jag kommer inte kunna hänga i ett räcke. Alltså jag hänger räcke varje dag. Jag älskar det, det är så skönt att hänga i räcke. Och så här insikten i att nej, men jag kommer inte kunna hänga i räcke förrän kanske efter sommaren. Kanske jag kan hänga några sekunder. Jag älskar att hänga med en arm. Jag älskar de här monkey bar. Alltså du vet, såna grejer. Jag älskar att köra marklyft, bänkpress, älskar att dra i gummiband. Gummiband är nog det som jag liksom kommer kunna vara en av de första övningarna där jag faktiskt kan göra rörelser med armarna. Men alltså, du förstår, det är som att en stora kärlek liksom bara puff. Men liksom att försöka liksom hämta hem den, men inte ha för bråttom. För det är ju det idrottsskador och träningsmänniskor som inte längtar efter att lägga sig på soffan och äta chips. Man bara, gud, nu har jag äntligen kan jag egentligen göra med gott samvete. Nu har jag en bra orsak. Alla kommer förstå nu om jag slutar träna. Om man inte har det i sig, man älskar livet, man älskar att vara igång, man älskar att träna, att röra på sig, ha träningsdejter. Då lockar ju inte det här med att med gott samvete kunna ligga på soffan i 6 veckor och sen gå till en sjukgymnast och få lite kläm- och sträckövningar för handen. Alltså, det är det som blir min strategi. Okej, det här är min stora kärlek. Vi kommer bli kära igen, men det måste ta tid. Skitsvårt. Jag vet inte hur det kommer gå, men den som lever får se. Allt det här sker ju i realtid för alla träningspoddens lyssnare.
Ja, rehab är ju skittråkigt. Det är det är så tråkigt. Det är så tråkigt. Men jag tror att man får inte tänka, du kan inte hålla på att tänka för långt framåt så här. Och det här kan jag inte göra förrän efter sommaren, för då blir man ju bara deppig.
Jag har ju då mina delmål. Delmål 1, idag klockan 11, då ska jag träffa en en gipstekniker som ska lägga om det här gipset. Om 2 veckor då ska jag träffa en arbetsterapeut som ska byta det gipset och som också ska hjälpa mig komma igång med rörelse. Om 2 veckor får jag också börja belasta högertumme lite. Alltså inte belasta som att bära här matkasse, utan belasta som i så här, du kanske kan börja prova att röra lite på tumleden. Och sen om 6 veckor, då har jag inget gips alls på vänster. Och det är skönt. 2 veckor åt gången, det är för mig 100% hanterbart. Som du säger, det jag tänker efter sommaren. Alltså, nej.
Och jag, men det kan man inte göra, för det känns ju skitlångt.
Jag har köpt ett nytt snake rope som jag ska ha i utegymmet på landet. Du vet, sånt där stort, som du körde mycket med Mårten. Kommer du ihåg ett sånt här tjockt, tungt rep som man sätter runt en stolpe? Ja, ett sånt ska jag ha på landet i sommar. Jag har köpt en ny skistång som kallas för en open bar. Man kan göra marklyft med den, fast man slipper ha händerna framför kroppen. För att man står liksom som i en cirkel typ. Så kan man ha greppet neutralt utanför höften istället. En sån stång, ny. Men det får vänta. Det får vänta. De får ligga där och titta på mig, och så ska jag liksom gotta mig i dem.
Ja, du kommer att komma tillbaka. Och det roliga är att när man väl är där, att man är tillbaka, då tänker man så här, men gud vad fort det gick. Nu är jag här. Vad fort det gick ändå. Så att du får inte ge upp. Du får kämpa på här, Lovisa.
Tack. Jag tror jag kommer få sjukt mycket stöd av dig och av alla på Instagram, alla träningspodden-lyssnare.
Ja.
Jag tror att man kan sätta sig in i känslan, och man kan förstå också det här med att man kan ha sjukt djupa dippar. Och det vet det här än en gång. Ögonen fylls underifrån, liksom helt så här blank. Och sen kan man få värsta... som nu har inte jag tränat på en vecka ungefär. Och jag kommer inte träna på en vecka heller, minst. Men jag tror att man kan förstå den här känslan av de här 3 passen som jag tror det blev, som jag kunde göra liksom i början där, när det fortfarande kändes så himla bra. Euforin av att ett kort pass, inte så tungt, inte i närheten av någonting annat man har åstadkommit de senaste månaderna, men hur den endorfinkicken, hur jag kan vara så här högst upp i näringskedjan, min egen näringskedja, och bara känna så här att, ja men 3 övningar, fy fan vad bra jag är. Och det här, det får vara de här liksom, det får vara långt mellan topparna och dalarna. För gud vad nyttigt det är att inse hur viktiga händerna är. Och hur försiktig man ska vara med händerna. Det är precis, vad är det här citatet som du brukar köra, Jessica? Man saknar... Nej, allt man vill...
Ja, men allt den sjuke vill är att bli frisk. Den friska har många önskningar, men allt den sjuke vill är att bli frisk. Den har bara en.
Alltså, ja, man så ska är det verkligen. Njuta.
Ja.
När man mår bra, när man är smärtfri, man ska njuta av det. För att plötsligt så är man inte det längre. Och då inser man att, alltså, okej, jag har en eltandborste som vibrerar. Hur ska jag kunna hålla den här på ett bra sätt i mina händer? Jag ska gå på toaletten. Jag har haft mens sen vi spelade in podd senast. Herregud! Mm. Jag har haft tajta jeans och kommit ut från toaletten och bara, Hans, ursäkta mig, nu... Kan du hjälpa mig? Eller, Hans, kan du ändra kuddens vinkel? Jag kommer inte åt den från det här hållet. Hans, iPaden är för tung. Kan du lyfta bort den från mitt knä och lägga på bordet? Alltså, så trött på min egen röst som ber om hjälp. Men i dagen innan operationen, det här är så otippat för att vara jag. Det här kommer du gilla, Jessica. Dagen innan operationen så bokade jag en privat yoga-session med min yogakompis Lotte, som är så duktig yogalärare. Jag hörde av mig till henne, förklarade läget, skrev att jag behöver yoga, jag behöver handpåläggning. Så hon kom hem till mig Och sen så guidade hon mig i en handfri, eller en arm. Nej, armarna använde vi, men inte händer. En handfri yoga. Ja. Och så drog hon, hon har en kortlek med änglar. Och så drog hon tre änglar åt mig. Och ja. jag ska inte gå in på detaljer, vissa tycker det här är dravel. Jag älskar ju det här.
Ja, jag
med. Det är så fint. Så hon läser, först berättar hon den ängeln som har blivit utplockad. Berättar om den ängeln och sen tolkar hon det utifrån mig. Och där jag bland annat fick Gabriel, ärkeängeln Gabriel.
Mm.
Och kopplingen då till att be om hjälp, att ta emot hjälp, att också känna att man är i behov av hjälp och hur man formulerar det. Så jag bara... Det var så fint! Det var så fint. Det var min strategi innan operationen. Det är bara, okej, nu måste jag landa här och nu. Vad är fokus? Hur känns min kropp? Var är min andning? Var är mina axlar? Du vet, jag går ju som en boxare. Jag har ju sånt aktivt nervsystem. Knutna nävar framför kroppen. Du vet, nej, men det var helt fantastiskt. Men nog talat om mig. Nu, Jessica.
Ja, du kommer att klara det här, Lovisa. Ett sista ord. Jag vet det. Du kommer hitta nya utmaningar i det här. Det kommer att gå bra.
Tack.
Det kommer
Namaste.
Att gå bra. Ja. Namaste.
Din träning, Jessica. Har du kommit igång efter båtäventyret?
Alltså, helt ärligt så var jag när jag kom hem. Jag trodde att jag skulle vara supersugen på att träna. Men... Vad fel jag hade. Jag var helt osugen. Men jag tror att det hade lite att göra med att jag mådde ganska illa fram till bara för några dagar sedan. Och jag var fortfarande inte helt hundra faktiskt. Och det är någonting med att jorden har fortsatt gunga för mig.
Markoolio hade ju någon samma grej, berättade han.
Ja, vi hade nog det allihopa mer eller mindre tror jag. Men jag tror inte att det satt i... Så länge för de flesta. Men det är en bra grej. För att om man är väldigt känslig för det där, då betyder det att man har bra balanssinne. Och jag tycker att jag har ändå helt okej balanssinne. Så
det där har jag också hört.
Ja, så man ska inte vara ledsen över det. Utan det beror bara på att balanssinnet är känsligt. Så att man reagerar på det där när det blir fel på något sätt. När man har vant sig vid att det alltid gungar. Och så är det gungar inte så fattigt. Där inte kroppen riktigt det. Men det har varit lite jobbigt för att då har jag mått lite små illa varje dag. Du vet, man vaknar och känner sig som att man är bakfull varenda morgon för att allting gungar. Och att man är lite yr och bara, gud, kan jag verkligen gå till badrummet utan att behöva sätta mig ner flera gånger på vägen? Lite så känns
typ
det.
Typ dagen efter idrottsgalan när du har varit med Malin Bajard.
Exakt den känslan. Och den är lite obehaglig.
Det där kommer jag använda så många gånger framöver. Det är den bästa historien.
Ja, jag har varit på många fester med Malin Bajard när jag inte har varit pigg dagen efter, om man säger så.
Ja. Alltså, det är så otippat. Det är så otippat.
Lilla tunna Malin, men hon är kul att vara på fest med, om man säger så. Inte lika roligt dagen efter, men väldigt roligt att vara på fest med. Men i alla fall, en klunk kaffe emellan. jag har känt mig lite sådär, om jag tar i för mycket fysiskt så har jag nästan blivit illamående. Plus att jag har varit också väldigt, väldigt trött. Jättetrött, vilket är konstigt för att jag kände mig inte så trött när jag väl var på båten. Alltså vi sov ju jättelite, vi sov ju liksom 2 timmar åt gången, några timmar om dygnet. Men jag var inte trött, utan jag kom ganska snabbt in i det där rutinen och det tempot på något sätt. Men det är som att när jag har kommit hem så har jag varit otroligt trött. Så i tisdag så jobbar jag hela dagen för en grej, så att det var både inspelning och fotografering, och det var hemma hos mig och det var väldigt mycket folk här, och jag gillar egentligen inte att ha folk hemma hos mig, alltså som journalister och sånt där, jag har nästan aldrig det, och tyckte att det här var ganska obehagligt, så jag var ganska stressad över den här grejen i flera dagar, och sen var det mycket jobb, det gick bra, det var lugnt. Men det var mycket jobb och det var mycket prylar där och det var liksom stort uppstyr och det var 100 lampor och massa kameror. Och vi körde hela dagen från 8
8 till 6 ungefär. Och efter det var jag så fruktansvärt trött. Jag var så fruktansvärt trött. Först somnade jag en timme på soffan. Sen vaknade jag till och så sa att jag måste gå och lägga mig. Så gick jag och la mig klockan 8. Och då brukar man ju ibland när man har legat och sovit lite på soffan och tror att man är trött och ska gå och lägga sig, så är man ju ofta inte så trött. Utan då ligger man typ med mobilen i 2 timmar istället innan man somnar. Men jag somnade som en sten och sov till nästa morgon, typ klockan 9. Alltså jag var så trött. Så jag tror att det här har påverkat att jag inte riktigt har varit superträningssugen. Men nu har jag ändå kommit igång lite. Jag kom igång med en kick alltså för 17 gubbar. Jag har ju inte spelat basket ordentligt sen i oktober. För det var då som coronan slog till och... Man fick ju inte längre träna då som vuxen och spela. Så att vi har ju inte spelat sedan dess. Sen har jag tränar ju mina småkillar fortfarande. Och ibland när det har saknats en person så har man hoppat in liksom och kört lite. Men det är ju inte så mycket, det är ju ingen närkontakt.
Du kan inte direkt köra din tacklingsteknik på
nej,
de här.
Nej, men de är ju 11 år så det blir ju inte direkt, det blir ju inte så där tätt spel som det kan bli när man spelar mot vuxna direkt. Det blir det ju inte. Men hur som helst så nu när jag kom hem då så hade killarna faktiskt en helgtid som den andra tränaren hade bokat. Och då så var han och jag med och spelade lite grann. Så jag spelade ett ganska bra tag liksom ändå. Och det var så kul och tänkte ju på det. Fy vad dålig kondis jag har. Jag orkar inte springa fram och tillbaka knappt. Och vad trött jag blev och vad jobbigt det är. Men det var inte med det för det var så roligt. Så kom jag hem. Och är helt slut i kroppen. Alltså du vet så här slut så att när man ska sova på kvällen så kan man inte somna. Man är jättetrött och kroppen är bara helt tom och bultande. Men det går inte att sova för att kroppen gör nästan för ont. Så att jag har fortfarande nu träningsverk från den här lilla basketkörningen som jag hade helt enkelt. Och då kände jag verkligen så här, nej men nu är det dags hörru gumman. Nu får du börja träna för det här går inte. Så efter det har jag kommit igång lite. Så har jag kört lite power yoga. Jag körde intervallträning igår faktiskt. Jag började lite lugnt. Jag körde utomhus och körde 100 meter. Sen gick jag 100 meter, så sprang jag 200 meter, så gick jag 200 meter, eller 100 meter, jag körde 100 meter vila varje gång. Så sprang jag 300 meter, så gick jag 100 meter, så sprang jag 400 meter, så gick jag 100 meter, så sprang jag 300 meter, gick 100 meter, 200 meter, gick 100 meter, 100 meter, gick 100 meter. Det var liksom en ganska lagom komma igång, köra intervaller.
Jättebra pass! Kör ja, det var ett skitbra pass!
Ja, men precis på Stora Mossen, för då är det ju lätt att veta. Då behöver man inte själv mäta upp eller springa och titta på klockan hur långt man springer och sådär. Utan då är det ju redan uppmätt. Så det är väldigt enkelt att springa sådana intervaller på löparbana tycker jag. Men det var ett kul intervallpass som jag kan tipsa om.
Den där ska jag koppa rakt av när jag kan börja jogga. Exakt det där ska jag koppa rakt av. Jag älskar sådana där trappor och pyramider. Så man kan känna lite grann känna efter hela tiden och inte det här med att man måste stå för tempot i 10 intervaller som alla ska vara lika snabba. Alltså
exakt.
Man faktiskt den där när jag kan börja jogga, inte springa, men då ska jag köra den där fast gå lunka. Gud vad bra.
Mm, det var faktiskt ett jättekul pass och är det så att man är i lite bättre form, för att när jag är i lite bättre form då brukar jag springa även 600 och 800 och då blir det ju ganska många intervaller. Då är det ett svinjobbigt pass. Alltså, för då är det 100, 200, 300, 400, 600, 800, 600, 400, 300, 200, 100. Då är man död. Men det här räckte för mig idag kände jag, för jag kände det på 400. Så att jag ska inte utmana ödet och börja köra 600, 800 nu, för då kommer jag att bli så trött och spyless på att springa så att jag inte vill göra det igen på länge. Så det där fick räcka.
För den som inte vet, så en klassisk löparbana är ju 400 meter på ett varv. Och man kan ju också sikta in motsatta hörn. Diagonala hörn, så vet man ju vad som är 200 om man inte vill leta efter 200-markeringen.
Exakt. Men ofta så är det ju utritat, eller det är ju nästan alltid det på löparbanor, så att man kan lätt se var man, eller hur långt 100 meter är. Och 200 meter, som du säger, det är ju liksom halva löparbanan, så det är ju ganska lätt.
Man behöver inte hålla koll på någon klocka då ju.
Nej, men exakt. Och det är väldigt roligt pass. Och man kan ju också göra det passet att man kan vila emellan och stå stilla. Men jag tyckte att det var ganska skönt. Jag gillar ju att vara i rörelse på mina, även på mina intervaller, som du vet. Även när jag gör Almenäs intervallerna på löpband så springer ju jag under vilan. Jag står ju inte stilla, utan jag joggar ju väldigt långsamt. Så här körde jag istället gå, vila. Och det tyckte jag funkade ganska bra.
När jag kör intervaller på löparbana med Sixten, då brukar han köra ståvila och jag kan byta plats. Så det som är min joggvila blir hans springintervall. Och sen så ståvilar han när jag kör min springintervall.
Ja, just det.
Det är ju ganska så smart, så han väntar liksom där jag, dit jag ska komma. Men nu senaste gångerna, då har han kunnat trycka på så pass bra. Han har liksom ändå fått ganska bra tryck i löpsteget och också det här med att han börjar lära sig sina tempon. Med yngre barn, det är nästan som de bara har två farter. Alltså jogga jättelångsamt eller springa superfort. Men han har börjat hitta de här fartväxlarna, så nu han har liksom tuggat sig framåt, så att jag vet inte fastan om vi kommer, när vi ska börja springa tillsammans igen, jag tror att han faktiskt kommer kunna hålla jämnt med mig i något format. Vi har också gjort så när Hans och jag och Sixten har sprungit att han har sprungit varannan intervall, så att han har ståvilat varannan intervall och sen så har vi alltid plockat upp honom. Och då kan jag säga, då drar han jämnt med oss. Jag tycker det är så himla kul med löparbana, just för att man kan trixa lite mer när man är ojämna i farten.
Ja, precis, jag har fått massa tips av Patrik på roliga intervallpass på löparbana. Så att jag ska tipsa om några fler, för att det är väldigt kul att variera sig lite. Jag har ju nämligen landat i nu, av olika anledningar som jag ska komma in på i ett annat avsnitt, men jag har landat i nu att jag ska lite grann gå tillbaka till hur jag tränade förr faktiskt.
Mm-hmm.
Ja, jag ska gå tillbaka lite grann till mitt, du vet, när jag började träna för maraton och sånt, lite grann det upplägget, inte exakt så långa pass, för det kan jag inte springa med min häl, men att jag försöker att köra ett intervallpass i veckan och ett, inom situationstecken då, lång pass. För de kommer inte att bli superlånga nu. Men att jag kanske ökar på lite varje vecka. Så att alltså, idag är ju ett långpass för mig 4 kilometer med min häl. Det är inte längre än så, tyvärr. Men kanske att man kan öka dem lite om man springer så sällan, tänker jag. Jag ska testa och gå tillbaka till det istället. Och normalt sett hade jag ju då lagt till ett till löppass. Så att jag hade gjort 3 löppass på en vecka. Men nu eftersom jag inte tränar till ett lopp, så tänker jag att det får räcka med ett intervallpass och ett långpass då, eller vad man ska kalla det. Och sen så ska jag också lägga in 2 stycken styrketräningspass, och då så ska jag inte göra som jag har gjort nu ett tag, att jag har tänkt så här, bättre att träna lite än inget och bättre att träna ofta än kort eller en långa pass sällan. Nej, jag ska göra precis tvärtom. Jag ska göra 2 ordentliga styrketräningspass i veckan.
Alltså, aha, såna bara boom pass.
Ja, precis. Helst vill jag kunna gå till gymmet. Det är ju svårt nu, men om man kan hitta någon tid där det är väldigt, väldigt lite folk och sådär, så kanske jag kommer att göra det ändå. För att jag vet att jag tränar bättre då. Och ha en plan när jag går dit, och jag kommer att köra minst en timme. Och inte hålla på och liksom plottra. För att jag, nu, det här är en ny grej som jag ska testa och se om det funkar. Men jag tror kanske att min kropp behöver lite mer återhämtning än vad den har fått på de senaste åren egentligen. Att jag kanske inte ska träna nästan varje dag som jag gör normalt sett. Det är min nya taktik med träning, helt enkelt. Och sen har jag en kul utmaning den här våren. Och den kan du också göra, Lovisa, även fast du har dina händer. Det är ju nämligen att gå 100 000 steg på ett dygn.
Alltså det är så många som har hört av sig till mig. Alltså ja. Jessica, du sätter grillor i folk.
Du kan
få mejl. Lovisa, vilka är dina bästa tåhävningar? Eller tå... Nej, vadövningar? Jag gör tåhävningar, men du har säkert någonting, något kul övningsblock. Eller Louisa, och så kommer det, jag ska göra Jessicas stegutmaning. Eller någon annan som skriver, jag funderar på det här med den här ryggsäcken som man ska ha när man ska ut och gå 100 000 steg. Jag har en Salomon löparrygga och sen har jag en Arcteryx, bla bla bla. Vilken väska tror du är bäst för mig när jag ska göra? Jag bara, åh gud. Så Jessica, du och du drar igång sekter alltså, de hänger på.
Det är jättekul, det ska bli kul att se hur många som gör det här nu. Jag inväntar bara lite varmare väder. För det måste ändå vara så pass varmt att det är bekvämt. Det behöver inte vara för varmt, så det kommer att ske under våren. Men jag testade lite, när jag var på Kanarieöarna innan vi åkte iväg med båten, så hade vi några dagar som var väldigt lugna med lite inspelningar och sådär. Och då passade jag på att göra det jag älskar mest i hela världen. Du vet, långa morgonpromenader eller morgonlöpningar på stränder. Alltså det är det bästa jag vet. Innan det är för mycket folk där, när man är ganska ensam, man är ensam med stranden, med havet. Man bara, alltså man lyssnar inte ens på musik, jag lyssnar på boken del. Men helst så går man bara och lyssnar på havet och alla ljud och fåglar, och det är så underbart, det bästa jag vet. Man möter solen också när den kommer upp och det blir varmare och varmare. Så jag tog ju världens längsta promenader där nere på stränderna. Det var också rätt kul, för att det är ju en väldigt stor nudiststrand precis där vi var.
Så
det var mycket att titta på. Så
du var among friends, Jessica?
Nej, jag var inte naken. Du tänker på mina nakenvandringar. Nej, jag hade faktiskt kläder på mig, men jag var fascinerad av alla nakna människor där. Det var intressant. Speciellt männen, de har en förkärlek för att precis när man går förbi så vill de väldigt gärna böja sig ner och ta upp någonting. Jag vet inte, vill de att man ska liksom titta rätt in i deras rumpor? Alltså, jag såg så många, förlåt språket, men rövhål, ärligt talat. Och det var så här, nej men, och då berättade jag för resten av gänget då, när jag kom tillbaka till hotellet. Och de bara, men varför tittar du då? Jag bara, men det går absolut inte att undvika. Var jag än tittar så är det män som står och böjer sig fram, som man tittar rätt in i deras rumpor. Och ser hela paketet underifrån. Och det, alltså, nu är inte jag pryd, absolut inte. Men folks rumphål vill jag verkligen, verkligen inte se. Nej, tack. Men hur så? Det var ju spännande,
jag måste,
för det var kul
berätta.
Att kolla på.
Ja. Jag måste berätta. Vi brukade åka till Gran Canaria när jag var yngre, för min pappa älskade den ön. Han ville alltid hyra bil så att man skulle kunna åka iväg till de här ensamma baden. Och så hade han några favoritklippor som kommer med sån här bastumatta man rullar ut, eller vad det heter. Och de klipporna var precis bredvid inte en nudiststrand, men ett nudistområde. Så de hade liksom en liten del precis i början av stranden, så att man inte skulle behöva gå igenom dem om man skulle gå igenom längs med hela havet. Då var det väldigt mycket tyskar som hängde på den nudiststranden. Och jag och mina syrror, vad var vi? 8, 10 och 12? Nej, 10, 12, 14 kanske. Och jag undrar, men alltså, det måste, vi resonerade, är det någonting extra eller är det så vanligt med piercade könsorgan som, alltså det kan inte vara så att tyskar generellt piercer sina könsorgan, eller om det var en nudistgrej, för i princip alla kvinnor hade bröstvårtorna, men också väldigt tydligt där nere, och även männen hade piercingar där nere och bröstvårtorna.
Men det måste vara en nudistgrej. Det måste det vara.
Jag vet inte, men vi fnittriga små tjejer, vi var så fascinerade, så vi visste inte om vi skulle titta. Men det var också lite så här kittlande tanken liksom. Sånt där möter man ju inte i sin vardag, i alla fall inte vi. Det var bara ett sidospår.
Nej. Precis, man såg många trender. Det var väldigt rakat över hela kroppen hos väldigt många män. Så är de ju sjukt bruna, så att man ser ju att det är inte första gången som de går på en nudistrand. De har gjort det förr, om man säger så. För det är inga bikiniränder, och det är liksom prinsessan Birgitta brunt, om du har sett prinsessan Birgitta, ja, som också bor på någon varm ö och spelar väldigt mycket golf. Hon är otroligt brun. Ja, det var fascinerande, men det jag skulle komma fram till var att då gick jag svinlång promenader. Så att en dag så var jag faktiskt ute, och då hade jag gått 27 000 steg. Och då var jag, ja det var långt, och då var jag riktigt trött i benen. Alltså jag var så trött i benen. I och för sig, det är lite jobbigare att gå i sand än vad det är att gå liksom platt. Det är det absolut. Och delvis gick jag ju bara fota och hade skor på mig ibland och sådär. Men då tänkte jag så här, oj, det här är bara en fjärdedel av den utmaningen som jag ska göra. Den är nog tuffare än vad jag tror att den kommer att vara. För att man blir ju också, när man har gått så långt, man blir ju ganska svullen om benen och fötterna. Man vill ju väldigt gärna bara lägga sig ner och lägga upp benen mot väggen, du vet, och ligga som ett L. Och så vill man helst stanna, för att det känns som att benen är liksom dubbelt så stora som de brukar vara, jätte. Svullna verkligen. Så
att, men du är ju tufft. Lite Mowgli, Jessica.
Vadå,
du är ju Mowgli. Ja, men du är starkare. Är du tuffare än vad somliga tror?
Ja, gud ja. Jag är tuffare än vad jag själv tror. Det är det som var så fascinerande med den här resan. Det var ju verkligen en resa där man fick lära känna sig själv. Och jag kom ihåg vem jag är. Jag kommer ihåg vem den här tjejen var som själv åkte iväg som 20-åring och bestämde sig för att jobba som modell och hamnade i massa konstiga situationer. Men att jag var så, redan då var jag så jävla street smart och tuff. Jag fixade det och jag var ensam i flera månader. Pratade knappt med en levande själ förutom när jag jobbade, och det var inga problem. Jag har alltid varit tuff, men jag hade glömt det lite grann, för att jag har liksom gått här och blivit lite bekväm med mitt Brommaliv och trott så här, nej men jag är en sån, jag måste bo fint, jag måste resa bekvämt, och det ska vara ditt och det ska vara dutten, va? Gärna med ett glas champagne i handen, tack. Och sen har jag liksom trott att det är jag, sån är jag. Men jag är ju liksom, jag är ju Norrlandstjejen som inte alls är rädd för att ta i och fixa det mesta. Och det var en bra insikt för mig. Jag är en riktig hårding.
Men innan vi lämnar den där utmaningen med 100 000 steg på ett dygn, och innan vi stänger av mikrofonerna, då kan ju jag köra min tåhävningsutmaning som är så bra. Den här är outstanding. Nivå 1, då är det 10 repetitioner per sida och variant. Nivå 2, 20 repetitioner. Nivå 3, 30 repetitioner. Man behöver ha ett trappsteg, och man behöver ha någonting att hålla sig i, för det ska inte vara ett balansmoment. Första övningen, då är det tåhävning med en fot, och då har man foten rakt fram, så man använder bara en fot, och hälen ska ner under trappsteget och sen ska hälen upp ovanför tårna, så att man faktiskt kommer förbi både under och över. Man ska inte bara gå upp på tå eller bara liksom ner i botten. 10 på höger och 10 på vänster, eller 20 eller 30. Och sen så ska man vrida ut tån åt sidan så att man är utåtroterad, Charlie Chaplin, samma sak, tåhävning, ett ben. Och sen inåt med tårna, så hälen pekar utåt. Ett ben. Så det är 3 varianter på enbens tåhävning. Mm. Och sen gör man samma sak. Båda fötterna parallella. Sen vrider man ut tårna, Charlie Chaplin, och kör. Och sen vrider man in tårna, sista hälarna vrids utåt. Så antingen 10, 20 eller 30 av varje. Alltså, den är så nyttig, den är så rimlig, och det här med att stärka underben för löpning, för styrketräning, för att kunna gå ordentligt länge, för att kunna cykla, för längdskidåkning. Man kan köra en gång i veckan. Gör man nivå 3, man kan få sån träningsverk så att man vet inte vad man ska ta vägen. Men man kan ju börja med att göra 10 på varje första gången. Men man gör alltså bara en enda gång av varje variant, så man håller inte på att köra flera varv. Men just parallellt, inåt och utåt. Ett ben och två ben. Superbra.
Gud vad svårt ändå. Alltså, jag har ju haft det...
För oss som älskar bygga vader.
Ja, men jag har haft rehab-övning för min häl. Att jag ska göra 3 × 10 enbens varje dag. Alltså, inte ens det pallar jag, för att jag tycker att det är så fruktansvärt tråkigt att göra tåhävningar. Jag tycker det är så tråkigt. Men jag försöker att lura mig själv så att jag gör tåhävningar när jag gör någonting annat. Vet, om jag typ tittar på en serie eller någonting, så kan jag stå och göra tåhävningar. Eller om jag står i köket och hjälper Patrik med någonting när han lagar mat, så kan jag också göra tåhävningar. Men jag tycker det är fruktansvärt tråkigt. Och så där många, som du sa nu, alltså, Herre
man får
Gud.
Göra dem framför tvn. Man kan bygga upp, man kan ta en tjock bok eller bygga upp med böcker, eller så kör man med en badrumspall. Men just att man måste stå och hålla sig i någonting, för det ska inte vara svajig balansträning. Det är inte Nej. Det, utan det är att jobba med muskeln i hela rörelseomfånget och även ner i hälsenan. För det är, man vill också få med och stärka hälsenan. Och sen är ju vadmuskeln är ju faktiskt två delar. En som man jobbar, om man har lite böjt knä, då blir det en del av vaden. Och rakt knä, en del av vaden. Men det här gör man med raka ben, men inte översträckta knän. Så man får liksom ha lite svung i knät. Många tjejer vill ju gärna översträcka knäna, men man ska ha liksom lite vinkel i knät. Det är så bra, framför tvn eller när man håller på med någonting annat. Rimligt, men också nyttigt om man har höga krav på sina underben.
Så tre grejer som ni kan prova på. Det är Lovisas tåhävningsutmaning, det är min 100 stegs på 24 timmar utmaning och det är trappintervallerna på löparbana. Jätteroliga, 100, 200, 300, 400, 300, 200, 100. Superkul. Några tips att ta med sig från träningspodden till er.
Jajamän. Och nu är det dags för dig, Jessica. Du ska dra iväg. Du har fått i dig din första kopp kaffe. Jag hoppas du ska äta någon frukost också inom en stund.
Ja, kanske? Det blir det nog så småningom. Men jag känner mig piggare nu med kaffet.
Och jag ska till doktorn och byta gips från mitt Hulken till en gips, eller till en golfhandske. Det ska bli så spännande att se hur den ser ut. Nästa vecka kommer jag nog vara lite mer, lite högre mungipor, för nu är jag liksom, nu är jag ute på andra sidan i form av att allt akut är släckt, allting är fixat. Nu är det bara att trumma på i lagom långsamt tempo.
Precis, och det här kommer du att fixa. Jag är säker på att redan nästa vecka har du hittat på något roligt sätt att utmana dig själv i din rehab. Så det är jag inte orolig för, Lovisa. Jag är aldrig orolig för dig, ser du.
Puss.
Ja, det kommer att gå bra det här. Det kommer att gå bra för oss alla, det vet jag. Och det ni också vet är att vi hörs igen om en vecka. För då är vi tillbaka med nya spännande upptåg. Eller hur?
Oh, alltid. I realtid.
Puss och kram, älskar er, hej då.
Stort tack för att ni lyssnar på Träningspodden.
Hej hej.
Träningspodden produceras av Sandström Group. Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.